Man känner våren i sig när hackspettarna börjar trumma och ropa. Den känslan tar vi fasta på och presenterar alla Sveriges 8 bofasta hackspettar och en utdöd som kan vara på väg tillbaka. Lär dig hur de låter och lever och hur det går för dem i Naturmorgon från den 14 mars 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson.
Och jag heter Jonathan Martinsson.
Ja, och jag finns i en radiostudio i Sörmland. Men du, Jonathan, du har fältreporterkängorna på.
Ja, rejäla kängor. Det har varit blött här. Det regnade rejält igår och det smält en hel del snö. Så jag vet inte om man hör den här lilla bäcken som rinner en liten bit bort.
Den hör man.
Som inte är så liten.
Den är inte så liten längre där, precis. Jag tänkte när jag körde genom Västra Sörmland på väg till radiohuset här, så kändes det som att det hade mojnat ändå rätt rejält och blivit lugnt efter en stökig väderdag igår. Hur är det hos dig?
Ja, men detsamma gäller här. Det är faktiskt en helt stilla morgon. En grå himmel, grå toner går landskapet i här i Östanås i Värmland, ungefär 5 mil norr om Karlstad är. Mm. Jag står och blickar ut över en sjö där isen ligger kvar, men annars är det mesta av vintern på väg bort här. Ja. Våren är ändå på gång.
Verkligen. Och det är hackspettider och det är hackspettmarker där du är.
Det får man säga. Just nu är jag i en hagmark med en hel del stora lövträd som passar för många olika hackspettarter. Mm. Så att det finns väl förhoppning här på en hel del närkontakt med i alla fall några av Sveriges hackspettar.
Bra.
Vi får väl se vad som händer.
Ja, för det är hackspettar det ska handla om idag. De flesta av dem är ju som mest igång och ropar och trummar precis så här års när vintern börjar kantra över mot vår, eller i alla fall mot vår vinter beroende på var i landet man bor. Alla bofasta svenska hackspettar ska vi hinna med, och en som inte är bofast längre men kanske kan bli.
Okej, vi drar oss undan lite grann.
Men det är ju precis vid den stora stigen här, ja, där det går ganska mycket folk.
Ja. Men nu har vi backat lite så vi står kanske på en 25 meters avstånd.
Here comes.
Titta.
Det där var i Polen för 20 år sedan, och det som dök upp plötsligen framför Jenny Berntsson Djurvalls och Lasse Wiléns mikrofon, det var en mellanspett. Kan den vara på väg tillbaka till Sverige? Det är frågan. Och apropå återkomster, den vitryggiga hackspetten, den som har varit den mest akut hotade svenska hackspettarten, den har faktiskt återhämtat sig lite grann på ett helt oväntat sätt och på en helt oväntad plats. Mer om det i nästa timme. Vi ska förstås också prata om de vanligare arterna, de vi har omkring oss i vardagen, som den större hackspetten. Vår lyssnare Monica Holmström skrev till oss nu i veckan att hennes bästa hackspettminne är en större hackspett med årsunge. Hon skriver: ungen testade att hacka i princip överallt. På en stolpe som bär grannens balkong gjorde den ett cirka 3 centimeter stort hål. Efter det en målad gavelbräda, där lyckades den bättre, cirka 15 cm stort hål. Den höll på fram till hösten, sen tog det plötsligt helt slut. Jag saknade den faktiskt ibland. Fortsätt gärna att berätta om era hackspettmöten, även nu under programmet om ni lyssnar på direktsändningen. Ni når oss på mailadressen naturmorgon@sverigesradio.se. Och vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon som vanligt. Ja, nästan överallt där det finns träd i världen, där finns det hackspettar. Några få undantag bara. I Australien och på Nya Zeeland till exempel, där finns det faktiskt inga hackspettar. Men bara lite längre norrut i Stilla havet på den japanska ön, eller ganska långt norrut på den japanska ön Okinawa, där finns det hackspettar. När Jenny Berntsson Djurvall var där så här års för nästan precis 10 år sedan, så stötte hon på en lokal specialitet.
När man kommer hit från ett Sverige som ännu inte har blivit grönt på våren och har total klorofyllbrist, då blir man botad. Nej, men vet ni? Ja, där är den ju. Här står jag och gafflar. Okinawa-spätten är här framme på en stam och hackar runt. Skuttar runt, typiskt sådär som hackspättar gör. Vänta lite, jag måste kolla kikan. Nu sitter den klängandes under grenen. Hoppar fram liksom som liggandes med ryggen mot marken. Vad är det nu? Flyttar sig lite grann. På håll ser den ju mest bara brun ut. Den här stora spätten. Den är endemisk här på Okinawa. Den finns bara här. Nej, nu kommer den nog ur syne. Om man får en lite närmare titt på Okinawa-spätten så är den ju inte bara brun. Den har mörkare bruna vingar med två vita fläckar på vingpennorna som syns när den flyger iväg. Och sen så är den ju mörkröd på både ryggen och magen. Ansiktet är lite ljusare och en lång, ganska ljus näbb. Vi ska se om vi så småningom kan få både höra den vissla och trumma.
Ja, med hjälp av inspelningar från databasen scenokanto.org av Peter Bosman fick vi till slut höra Okinawa-spätten trumma och ropa också. Så långt bort men ändå låter det så mycket hackspett om den. Så typiskt på något sätt. En av världens 236 hackspettar var det. Här i Sverige har vi 8 men vi har haft 9. Och nu ska det handla om de här svenska hackspettarterna i nästan hela resten av programmet. Inte minst hos vår fältreporter Jonathan Martinsson då i Älvsbacka i Värmland. Och där är du förstås inte helt på egen hand, Jonathan, utan du har gäster också hos dig.
Jag har gäster med mig här. Och jag säger god morgon till Fredrik Wilde. Du är biolog och jobbar som naturbevakare på Länsstyrelsen. God morgon.
God morgon, god morgon.
Och intill det här så Jan Bengtsson, naturvårdsexpert, kallar jag dig för. Ett förflutet på Skogsstyrelsen bland annat. God morgon.
God morgon. God morgon.
Vi står här i Östanås heter byn, i Älvsbacka socken. En grusväg och som sagt utsikt över den här Lersjön. Men runt omkring oss är det hagmarker med glesa lövträd. Eller glest mellan lövträden. Och vi har redan haft lite hackspettskontakt.
Jajamän, vi har sett spillkråka och gröngöring och nu trummar den spillkråka och ropar en gröngöring när jag pratar. Mm. Kanske inte hörs i radion men...
Ja, det var en liten bit bort.
Ja.
Ska vi lyssna lite?
Varför är det tystnare då?
Ja, men man hör ju att det är lite andra fåglar som chattar också. Ja, de kommer väl tillbaka förhoppningsvis. Men det här är en ganska perfekt plats som man vill höra. Och kanske till och med se hackspettar.
Ja, där är ju, här har vi en stor variation av både lövskog och lövträd. Lövskog som är stamtät, självgallrande och dödvedsrikt som heter sjön här till exempel. Alskogra där det är ju den mindre hackspettens miljö. Jag tror vi hör den mindre hackspett nu direkt här. Gröngölingen säger ju det här en optimal miljö. Den söker ju mycket av sin föda på backen. Och här finns det ju sådana här små myrstackor och så som vi kan hoppa kring. Och så plocka myror och myrpuppor och sånt där i. Så att det är en optimal miljö för gröngöling. Och även kan jag säga för göktyta. Det är också en miljö som passar väldigt väl.
Ja, och det är om några månader när den hunnit hit?
Månadsskiftet, april-maj brukar den komma hit. Då.
Ja. Och den här morgonen har vi chans på 5 arter. Vi har ju nämnt några av dem, men kan du dra dem
Fredrik? Ja, det är ju de här vanliga större och gröngöring och spillkråka. Sen de lite ovanligare mindre hackspett och om vi har tur så gråspett också. Mm. Mm. Det är väl typ de vi har chans på här.
Ja. Och visst har vi en trumning här, lite avlägset.
Nu hörde vi en trumning mot en spillkråka på långt håll. Den är lite långsam, lång och lite avtonande på slutet. Då.
Ja.
Den är ganska lätt att känna igen. Det var väl den vi såg här som flög förut. Då.
Just det, den flög ut från ett bohål alldeles in till oss. Men jag det här med våren är här, i alla fall på gång. Och då börjar hackspettarna trumma. Vad är anledningen till att de gör så här?
Ja, det är ju ett sätt att söka partners och markera sitt revir. Det är ju som bofinken sjunger och sådär. Så det är ju ett sätt att hävda revir och fixa partners.
Och om man vill höra det så är det ganska bra att ge sig ut så här i gryningen.
Ja, en timme. Ja, gryning och så någon timme senare. Det är bästa tiden. När de har lämnat natthålet, då brukar de sätta igång och trumma och ropa så här års.
Så vi har goda chanser här.
Mm.
Ja, vi är i rätt miljö och i rätt tid på året. Och även klockslagen nu ifrån gryning som sagt var fram till klockan 9:30. Då brukar det tona av lite grann. Så att det, ja, vi är med till den mest aktiva trumningsperioden nu. Då.
Mm. Men du var inne på det, Jan, att det här är en typisk gröngölingsmiljö. Och vi har redan hört den ropa här. Men jag tror att vi har även ett bandat gröngölingsrop som vi kan lyssna på. Så får ni höra hur det låter. Ja, så låter gröngölingen och då pekar Fredrik. Var det något
som... Nej, jag funderar på om det är en spillkråkehona som trummar.
Precis.
För det är liksom nästan lite vitryggaktig trumning. Man vill gärna, när man är ute och inventerar vill man gärna se dem i handkikaren för att bli helt säker ibland faktiskt.
Mm.
Så helt enkelt är det inte alltid.
Vi kan i undantagsfall, ska inte missbruka det, men spela upp en trumning om vi tror att ja, men här är det så perfekt och vi ser hackmärken. Kan det finnas vitrygg i hackspett här? Och då kan jag spela upp en trumning för eventuellt få ett svar på att den svarar då. Jag tror kanske att en annan vitrygg och så svarar det då. Men där har vi märkt att, som du säger Fredrik, att spillkråk och honans trumning är så lik vitryggen så den kommer då. Den är inte riktigt säker helt enkelt. Så det är ofta vi får den då.
Mm. Men gröngölingen, det är ju en av de hackspettarna som inte trummar så ofta.
Mm. Väldigt sällan en hör en gröngöling trumma. Det är inte varje år ens jag hör, fast det är flera revir här och individer, så det är ytterst sällan en hör gröngöling. Det kommunicerar genom rop då.
Mm.
Och ja, det är typiskt gröngöling att ha det lätet då.
Och det är en hackspett som gärna är på marken också. Och inte helt ovanligt att de gräver ur myrstackar.
Nej, precis. De är väldigt specialiserade på myror och det är också en fördel att vara grön också om man är mycket på backen. Gråspetten är ju lite likadan så. Och sen kan man ju undra hur bra minne de har, gröngölingarna, med tanke på att de på vintertid kan man ju se att de har grävt genom ett ganska tjockt snötäcke först innan de når myrstacken. Så de har nog en minnesbank på alla myrstackar i reviret.
Just det. Och sen har vi ju en art som är den vanligaste, större hackspetten, som kanske flest personer ser.
Mm.
Vart trivs den ni för miljöer?
Alla möjliga typer av miljöer, bara det är någorlunda mycket skog eller träd. Då. Den är ju inte så kräsen. Den har ju liksom fördelen att den käkar tall- och grankottfrön på vintern. Så den klarar sig ju i stort sett alla miljöer. Men den käkar en hel del vedinsekter också. Så att det finns ju överlapp mellan födosöken, mellan de här lite mer exklusiva arterna och större hackspett.
Mm. Jag tror vi har en trumning av större hackspett vi kan lyssna på. Får vi höra hur det låter. Ja, så låter den större hackspetten när den trummar. Har vi hört den ännu på morgonen?
Ja, vi har nog två individer, en i sydväst här och sen nere mot älva. Ja. Så att, och det visar ju liksom att det är den i särklass vanligaste hackspetten, och det är ju den vi ser på våra fågelmatning i vintertid. Om vi lägger ut talg eller talgballer, så då får vi ju större hackspett där då. Och det är ju en generalist som Fredrik var inne på här som äter det mesta. Och en generalist har ju större chans att klara sig i landskap, om man säger så då. Mm. Jämfört med vitryggen som kanske ska plocka i sig 50-60% av det han äter från döda och döende lövträd. Så att det är två ytterligheter där, generalist och specialist.
Mm. Vi får spetsa öronen så ska vi se om vi hör ännu fler hackspetsarter här under morgonen. Mm.
Ja, fler hackspettar ska vi möta på olika sätt hela den här morgonen. Tack så länge, Jonathan Martinsson, på plats i Värmland. Större hackspett som de pratade här om sist kan ju vara den art som de har störst chans att komma nära den här morgonen. Vanligast, men inte lika nära som lyssnaren Christer Johansson har gjort. Vi kan se på våra sociala medier hur en större hackspett kommer att sätta sig i hans hand och äter fågelfrön ur den. Och inte lika nära som Lisa Henkov kom när hon i sensomras slog följe med ringmärkare på ön Stora Fjäderägg i Västerbotten. Hör här.
En hackspett. En större hackspett. Ungfågel. Så det här är en som är född i år. Så då har de så här rött på huvudet.
Och det är ganska orange.
Mm. Och sen så ser du här i nacken. Då kommer det lite mer klarröda fjädrar. Så det betyder att det är en hane. Honorna är ju helt svarta på huvudet. Medan hanarna har en röd fläck i nacken. Så det här är början på den röda fläcken i nacken.
Aha, så när de är små då har de orangea fram till liksom, eller rödaktigt. Och så röd undergump och sen så det här svartvita. De är så snygga. Mm. Och nu då har de gått i ett hål hela sitt liv. Och sen, nu är du på väg ut. Alltså näbben är helt fantastiskt så här nära. Mm. För den är ju... Den har som fåror på utsidan, nästan som man tänker att man stagar upp någonting som ska vara riktigt, riktigt starkt.
Som armeningsjärn typ.
Ja. Ah.
Men nu ska den här få flytta ner i en påse så ska den få lugna ner sig lite innan vi märker den.
Mm.
Ja, det var ringmärkaren Agnes Silver som visade upp större hackspett på Stora Fjäderägg. Och vi ska snart fortsätta med hackspettarna. Men först, tiden går och nu har vi kommit till den punkt i programmet där vi ger er svaret på den gångna veckans naturfråga. Det ni hörde här, TikToket, det var faktiskt en av ledtrådarna ni fick förra lördagen. Det är ljudet eller en populär indisk maträtt leder dig halvvägs. Denna art kan, trots att den sitter helt stilla, lämna kanelliknande spår i skogen. Namnet antyder att den helt saknar höjdkurvor. Och bland alla de som skickade in det rätta svaret, platticka, har vi dragit tre vinnare. Vi skickar en termos till Per Pettersson i Smögen, en tygkasse till Karin Edlund i Härnösand och ett fint tygmärke till Bruno Engblad i Trollhättan. Grattis! Och vi kan väl låta en som har svarat, Elias Elmström, förklara ledtrådarna. Han skriver, den indiska maträtten tikka, som i tikka masala till exempel, och bristen på höjdkurvor, platt, visade vägen till svaret. Att tikkan dessutom lämnar stora mängder bruna sporer som är kanelliknande under sig. Det är en egenskap som jag stundvis uppmärksammat i skogen. Astrid Mårtensson i Bromma, hon har inte sett plattika men hon svarar rätt ändå. Hon skriver, jag bor i Mälardalen och här finns en hel del gamla ekar men jag har aldrig tänkt på att de kanske kan vara angripna av plattika. Jag måste ge mig ut och titta ordentligt. Ja, precis så vill vi ju faktiskt att naturfrågan ska funka som en impuls att själv gå ut på upptäcktsfärd efter plattickor och allsköns annat. Nu ska ni dessutom få chansen att hänga med Jenny Berntsson-Djurvall på hennes Platticke-möte. I höstas, under den så kallade mykologiveckan, när svampintresserade från hela landet sammanstrålar, följde hon med till en bokskog i naturreservatet Rövarekulan i Skåne. Till sin hjälp hade hon svampkännarna Hans Rydberg, Gabriella Fjordmark Lärne och Rut Folke.
Som det, namnet säger så är den platt ticka.
Mm.
Så att många tickor växer ju så att de blir hästskoformade. Ett nösktickan till exempel som blir som en elefantfot. Men den här växer utåt på ett ganska platt sätt.
Mm. Det är bara att den är ganska ung nu som gör att den ser ju lite annat. Men som du säger, den blir ju väldigt mycket tunn rakt ut som ett lite tak.
Japp.
Just det här exemplaret är knappt 10 cm rakt över svampen. Men de kan bli 40 cm eller större. Ovansidan på den här är inte bara platt som en pannkaka. Kanske kan man likna färgen och den lite buckliga strukturen vid en nära på övergräddad tjockpannkaka också. Hård som trä är hatten i alla fall och undersidan är vitgrå. Men det är bara för att vi inte har tummat på den än så länge, förklarar Hans Rydberg.
Vänder man på den så har vita porer, så tummar man på dem så blir de så här violettbruna. Men den har alltså en egenskap att de flesta tickorna fäller ju sporerna rakt ner. Och det är ju dumt, för på marken så kommer det inga nya tickor. Men den här har på något sätt så kan den alltså föra upp sporerna på ovansidan av hatten. Vilket är jättesmart, för när det börjar blåsa då far de ju iväg direkt. De är alltså kanelfärgade, så i alla fall på lite äldre exemplar man tummar så här på hatten så får man kanelbruna fingrar och det är sporer.
Och vad växte den på för träd?
Ja, den växer på alla lövträd i stort sett.
Ibland kan man ju se när den ligger på en låga att det är brunt över alla växter och blad runt om. Så det är som att den har exploderat. Det är liksom kanelbrunt som ligger över hela marken.
Ja, häftigt.
Men den här är ju flerårig, sitter väl år efter år efter år på trädet.
Flerårig.
Ger den sporer då en viss årstid varje år eller är det med, liksom med vilken? Med vilken? Hur ser livet ut?
Ja, alltså livscykeln skulle jag säga. Den sprider sporer varje år som du säger. Så att en gång om året så liksom kommer det här kanelbruna sporlagret upp på ovansidan av fruktkroppen eller på hatten, precis som Hans sa. Och den kan bli enormt stor.
Den här arten heter rätt och slätt platticka. Ganoderma aplanatrum. Men det finns några arter till i samma släkte. Bland annat den tjusiga lacktickan, det säger Rut Folke.
Och lacktickorna är ju de som är mest snygga, ska vi säga så.
Mm. De blir samma färg som man lackade julklappar för.
Ja.
Sen finns det ju tydligen här i Skåne som heter sydlig platticka. Och den är ju rödlistad och den trodde vi att vi hade i måndags. Men det var inte den. Så att, det var en vanlig platticka. Fast den var jättestor. Mm.
Vi vill ju så gärna hitta de här arterna som är lite ovanliga. Så då tror vi alltid, nu har vi hittat något spännande.
Men vi andra är lika glada för varje art.
Men det är extra roligt om man kan hitta en art som kanske, ja, men som för oss som inte är här från Skåne, att få hitta en sydlig art som bara finns här. Det är såklart roligt. Platttickorna, det har jag hemma också. Ja.
Pulsen går upp och ner, så rätt som så normal puls så tjusser den upp 120. Då har vi hittat något riktigt fint. Och sen går den ner och sen pupp. Så där ser dagarna ut och det är fantastiskt.
Raritet eller inte, platttickan är underbar på sitt sätt. Den kan användas ungefär som fnösketickan. Att till exempel ha som tändmaterial när man ska elda. Det går att färga garn med den. Det blir brunt. Och så kan man teckna och skriva på den, berättar Rut Folke.
Den här har också kallats för konstnärsticka. Eftersom man kan använda den och rita och skriva.
Det finns en del som lägger ut på den. Det finns en vart i konstverken under dem.
Därför att när du ristar i den nu så blir det det. Så du kan göra en liten...
En liten teckning.
Vad bra, så hade jag inte haft block kunde jag ta den.
Ja,
det är mycket bra. Ja.
De kan bli väldigt stora med, så då får du plats att skriva jättemycket.
Ja.
Ja, så praktiskt. Vi hörde mykologerna Gabriella Fjordmark Lärne, Rut Folke och Hans Rydberg och reporter Jenny Berntsson Djurvall. Du lyssnar ju på Naturmorgon i P1 och just detta att en ticka var svaret på naturfrågan idag när vi har hackspettar som tema. Det passar ju ganska bra faktiskt. Tickor lever ofta på och skapar i många fall död ved i skogen, vilket ju hackspettarna är väldigt glada för. Om 5 minuter ungefär ska vi återvända till vår fältreporter som finns i hackspettmarker i Älvsbacka i Värmland. Men vi har också med oss en fågelexpert i en studio i Göteborg. God morgon, Niklas Aronsson.
God morgon, god morgon.
Du jobbar på BirdLife Sverige och är bland annat redaktör för tidskriften Vår Fågelvärld där. Det finns ju arter som högst troligt inte kommer att dyka upp hos gänget i Värmland av olika skäl. Och jag tänkte att de ska vara vårt beting den här morgonen. Och nu skulle jag vilja ta avstamp i ett mejl som jag fått från Louise Hallström. Hon skriver så här: jag var ute och vandrade i enslig terräng utanför Sälen, Dalarna alltså, när jag hörde ett ljud jag aldrig hört förr. Jag följde det och fann så småningom att det var en tretåig hackspets ungar jag hörde, följt av att föräldern sen kom och matade. Otroligt, skriver hon. Tretåig hackspett. Det är ju ett väldigt konstigt namn, Niklas. Hur ofta räknar du tår på hackspettar?
Nej, det gör jag väl inte kanske jätteofta. Och vi har ju bara den här hackspetten som har just då 3 tår. Ja. 2 stycken tår som är riktade framåt och 1 tå som är riktad bakåt. Till skillnad från de andra hackspettarna som har 2 tår framåt och 2 tår bakåt.
Ja, på det sättet är det ju ett rimligt namn. Men jag tänker att det är ju ingenting man har nytta av när man försöker avgöra vad det är för art man ser. Det måste vara något arv från en tid när man bedrev ornitologi genom att skjuta fåglarna och sen artbestämma dem i handen eller något.
Ja, precis. Sen säger det ändå någonting här om anpassningen här. Därför att den har blivit av då med 1 tå bakåt då, för att den har ett levnadssätt där den lever på vertikala granar. Då, och då ger det ett bättre stöd för fågeln då, när den sitter på det sättet och födosöker. Vi har ju också ett snarligt annat exempel i en annan grupp fåglar. Vi har ju 3-tåig mås och den har också 3 tår. Och då är det, tror man, en evolutionär anpassning till ett liv i branta klippor då, där den ska få en bättre balans då, genom att den saknar en tår. Att den inte behöver en tår också för att det är smalt då och den behöver få plats då.
Man städar undan det som är onödigt.
Just det.
Ja. Men hur vill då den 3-tåiga hackspetten ha det för att trivas? Vad är en bra biotop för den?
Ja, det är en naturgranskog kan man säga. Alltså granskog, den finns i hela taigabältet från Sverige och sen österut genom hela Asien bortöver. Men den vill ha mycket död ved i sitt område då, där den letar efter de här vedinsekterna då, larver och puppor, men också vuxna djur av till exempel granbarkborre, men många andra också vedlevande insekter.
Mm. Och där gör de den här ofta, vi har tagit upp det flera gånger i Naturmorgon, de här väldigt speciella hackmärkena som den lämnar efter sig. Som en gördel runt trädet. Liksom.
Ja, precis. Just det. Men där är det egentligen en annan föda den letar efter. Och de här ringhacken som den gör då på granar och tallar. Där tror man att spättarna dricker sav från de här ringhacken. Då, att det är därför som de gör det här. Och det gör även större hackspett, fast den gör oftare på lövträd. Då. Men de kan vara ganska lika de här ringhacken. Då. Men de här ringhacken är ju ändå väldigt signifikativt då för just 3-tåig hackspett.
Mm. Men en liten bit neråt, sa vi något om var i Sverige? Alltså de här, vi sa naturgranskog, men det säger sig nästan lite grann självt att det är främst i fjälltrakter och så.
Det finns. Ja, det är i norra Sverige.
Hur långt ner kommer man i Sverige och det fortfarande kan finnas 3-tåig hackspett?
ja, Jämtland, Härjedalen och kanske även lite längre söderut. Men någonstans där så börjar trätåen finnas då i vissa skogar. Och den finns också, Uppland har den, för, alltså, den är på väg bort därifrån. Den minskar ju också den här arten. Så att dess utbredningsområde i Sverige krymper hela tiden i takt med att sådana här finare naturgrönskogar då avverkas. Då, för den påverkas väldigt negativt av det här moderna skogsbruket.
Och den blir ofta ett stridsämne. Att det finns trätåg i hackspett är någonting som ofta leder till konflikter. Eller hur? Precis. Varför är det så? Varför råkar den bli den här liksom syndabocken?
Nej, men dels för att den finns i de här skogarna som ofta då blir avverkningsanmälda. Och då bedömer domstolarna det som att den här arten har inte gynnsam bevarande status. Och då blir i ofta såna här anmälda avverkningar stoppade på grund av att där finns då trätå i hackspett. Och då blir det konflikter kring det förstås. Då.
Mm. Ja, men bra. Tack så länge, Niklas Aronsson. Och stanna kvar där, för jag tänkte att vi snart ska komma tillbaka till dig och ta upp några frågor från lyssnare också. Trätå i hackspett, ja, det är inte så stor chans att ni får se hos er, Jonathan Martinsson, där du är i Älvsbacka i Värmland, har jag förstått. Men en hel del andra arter.
En hel del andra arter kan vi få se, och alltså, trätå finns ju inte så långt bort. Jag vet att du, Jan, har i alla fall sett. Du bor ju här, Jan, ja. Bengtsson, du bor ju här i närheten.
Nej, men vi har ju sett Sveriges alla idag häckande hackspettarter i det här området. Om man ser 5 år tillbaka så har vi sett dem allihop, även trätåspett och vitryggig hackspett. Men det är mer tillfälliga observationer. Ett litet tillägg där när det gäller trätåig hackspett, den kan väldigt tillfälligt och temporärt dyka upp när vi har bränt skog eller efter en skogsbrand. Där blir det massor med insekter mellan bark och ved, så där kan det hålla till kanske mellan 1, 2, kanske 3 år. Då. Samma sak kring bäverdämmen, där det blir mycket död ved plötsligt. Så att där kan det också dyka upp och sen försvinna väldigt snabbt. Så att just det, grannaturskogar där det hela tiden kontinuerligt bildas död ved. Det är otroligt viktigt. Det är liksom basen för arten, kan man säga. Och i de här trakterna generellt, även ute på utskogen, så har ju trätåspetten gått tillbaka. Och jag tror också att det finns en tyst utarmning där med tanke på, ja, på grund av gallring. Det vi får ju aldrig reda på när det ska gallras. Så gallring är ju en vanlig återkommande åtgärd i skogsbruk. Då. Men det är väldigt lätt att en tar bort sådana träd och delar där som borde vara kvar. Så att gallring är också en, inte bara slutavverkning.
Ja, så, men död ved, det är ju liksom ett nyckelord när det kommer till hackspettar. Och vi står ju, vi har förflyttat oss längs den här grusvägen, tagit oss lite in i en skogsdunge och står vid en björk som har fått en anpassning, kan man säga, ja. Till hackspettar.
Jo, den är lite otåliga ibland, så vi dödar träden i förtid. Det bästa är ju om de blir gamla och dör av sig själva, men man kan krydda upp lite yngre skogar med att ringbarka. Ja. Så det här är en björk som är ringbarkad. Man tar bort kambiet runt hela stammen.
Just det, så är mitt bälte här en meter upp ungefär. Så
ja, det kan man göra med olika metoder, men syftet är ju att ta död på björken. Och det tar en 2-3 år ungefär innan den stryker med. Och det blir lite olika resultat. Just den här vi står vid nu har ju fått angrepp av björksplintborre.
Ja, man ser ju väldigt vackra mönster här på stammen. Ja.
Det är lite typiskt när spättarna fläker bort barken och det lyser orange. Då är det oftast björksplintborren som de har födesökt.
Ja, och björksplintborren har liksom grävt gångar.
Ja, det är en modergång, en vertikal modergång, och sen så kryper larverna ut och käkar och blir större och större. De är ganska små ändå, då. Det är ju en barkborre det här. Men det är ändå värt att fläka bort den här barken, för de är så pass många på ett ställe. Så även spillkråkan tycker det är värt.
Ja, för det är ju en hackspett som verkligen lämnat sitt visitkort här. Vi ser på marken ligger det fullt med bitar av näver och,
precis.
Och bark.
Det går att fylla 2 ICA-kassar, eller Konsum.
Ja. Och tittar man nu på stammen här så är det mycket bortfläkt. Det är spillkråkan som har varit här då.
Det är ju spillkråkan, den ser ju att det är väldigt kraftiga fläkar. Ibland kan den även se näbbprofilen här i veden. Det gör vi inte just här, men det är ju spillkråkan. Men även vitryggig hackspett, tretåig hackspett, större hackspett går ju på det här också. Så det här levererar ju verkligen. Och då får vi ett avdöende på ett hela trä, inklusive grenen och tapp och alltihopa då. Och i det här fallet så är det ju, det finns som Fredrik sa här, olika metoder. Men en metod som jag själv tycker är bra och säker framför allt, det är ju med kofot. En gör en bläcka med yxra och så vänder den kofoten med den böjde långa delen in mot stammen och så går den runt och så fläker bort då. Och det går väldigt, väldigt snabbt. Den här björken är väl ungefär 30 cm i brösthöjd och det tar mellan 1 och 2 minuter att göra det här. Så att den är otroligt effektiv på det här. Men som sagt, det är absolut ingenting istället för, utan det här är ett förstärkning kan jag säga. Ett nyskapande och en förstärkning.
Mm. Och det här går ju snabbt att göra som Jan berättade, men det kan ge mat till laxbettar under en ganska lång tid.
Ja, vi har ju sett att det kan leverera i en 10-15, kanske ibland 20 år beroende på hur det angreps. Men det är ju på sluttampen där så är det mycket vedsvampar som kommer till, framförallt fnöskticka och kanske björkticka. Och de där har ju också vissa arter knutna till sig som kan vara mat och hackspettar. Och även bohål och sånt där kan också bli de här som man dödar artificiellt då.
Mm. Men spillkråkan har varit här och flärpt upp barken. Det är ju den största hackspettsarten i Sverige som är ganska karaktäristisk till utseendet.
Ja, den är väldigt svart. Hanen helröd på huvudet och honan har lite rött uppe bak i nacken mer. Man undrar ju varför den ska vara svart, men när jag såg en spillkråka på ett nybränt i en nybränd skog så såg det väldigt ursprungligt ut tyckte jag. De smälter in bra på brända platser. Men, ja. Nej, men de är trevliga. De är ju faktiskt på rödlistan. De har ju minskat lite senare tid. Så det är ju som nära hotad då. Så att de har gått tillbaka framförallt i norrut i Sverige har jag förstått.
Och de kan ju vara viktiga för många andra arter också.
Ja, de hackar ju ut de största bohålen. Så att det är ju väldigt mycket andra arter som använder bohålen sen. Det är ju skogsduva, skrakar, ugglor, mård. Så att de är ju nyckelart tack vare de stora bohålen de gör då.
Mm. Jag tror vi har lite spillkråketrumning vi kan lyssna på. Och en rejäl trumning. Vi har väl hört en hona under morgonen i alla fall. Här i...
Vi har hört en hona. Det är lite skillnad på trumningarna. Hannen har en lite dovare, längre trumning och hona har en lite kortare, mer lågmäld trumning. Då. Så att honan har vi hört.
Mm.
Men det är ju ett par här och det är vissa morgoner så det är ett väldigt liv med dem här. Då. Så att, nej men det är alltid bra att ha spillkråkor och hackspetter runt omkring sig. För det är ju det som tillverkar holkar kan man säga. Det är ju det att vi får mycket bohål. För normalt sett så gör ju hackspettrar ett nytt bohål varje år. I regel. Det finns undantag där och spillkråkar kan häcka i samma hål flera år. Men i regel så byggs det ett nytt hål. Det gör ju att i ett sånt här område med mycket hackspett så får vi mycket hålträd till gång för andra arter. Då.
Ja, betydelsefulla spelare i det stora hela hackspettarna alltså.
Mm, det är nog verkligen. Och jag noterade, Jonathan, att ni lite tidigare här svarade faktiskt på en lyssnarfråga. En fråga som jag fått från ganska många lyssnare. Det var när ni pratade om gröngörling för ett tag sedan. Att den gör hål i myrstackar, kan ta sig igenom snön också och göra hål i myrstackar för att käka myror. Det här är någonting som både Börje Eriksson i Grinduga, Pernilla på Porsholmen och Ann Ronning har hört av sig och frågat om vem är det som gör sådana hål i myrstacken. Och det är högst troligt gröngörling alltså. Ja, någon som skrev här så kul om det. Jo, Maria Kristina Sörenby skriver: en vinter med mycket snö fick jag syn på ett runt hål i en snötäckt myrstack. Kikade närmare och plötsligt kommer en gröngörling ut. Så nära kändes den väldigt stor. Ja, tack så länge. Ni kommer förstås tillbaka i nästa timme och prata mer om fler hackspettarter. Jan Bengtsson, naturvårdsexpert, Fredrik Wilde, naturbevakare på Länsstyrelsen och Jonathan Martinsson, fältreporter. Niklas Aronsson, genom ditt jobb på BirdLife Sverige är du inblandad i vinterfåglar in på knuten och ser mycket vad folk frågar om hackspettar. Jag tänkte att jag kunde kasta några frågor på dig här som har med hackspettar att göra som jag har fått från våra lyssnare. Ann-Marie Andersson i Varberg skriver: hej, vi har ett sommarställe på Hallandsåsen. För några år sedan, när vi fortfarande hade telefonstolpar utanför med plåttoppar på, satte under några somrar hackspettar på plåttoppen och trummade med näbben flera gånger varje dag under en tid. Varför gjorde de så?
Det här är ju någonting man ser världen över på för väldigt många olika hackspetsarter då, att de sitter på antenner eller på plåtbitar och trummar. Och det gör de under våren när de ska hävda sitt revir. Och de har förstått att när de trummar på metall så sprids ljudet ännu mer än om de bara hade trummat på ett träd till exempel.
Ja. Vi har ett väldigt fint exempel på det. Stig Karlsson, en av våra lyssnare, han skickade en film häromdagen på en spillkråka som har hittat en plåtskylt på en telefonstolpe. Ja, vi kan lyssna på hur det låter när den trummar. Det är ett fantastiskt ljud. Jag tycker det låter som när det ringde in till lektion på,
just det,
på grundskolan i lågstadiet i Bra och Centralskola en gång i tiden, ungefär. Ja, det är bra att sjunga det.
Och det är ju lite kul också det här att det här är ju någonting som hackspettarna har kommit på i modern tid, för de här möjligheterna har de inte haft mer än den tid som människan har tillverkat den här typen av föremål. Då. Så att det sker liksom ändringar i beteendet hela tiden.
Ja, det kan man verkligen fascineras av. Bo Åkerlund har en annan fråga om hackspettar. Han undrar: trummar och ropar både honor och hanar? I våras hörde jag två trummande mindre hackspettar samtidigt med cirka 100 meters mellanrum. Var det honan som svarade hanen eller var det två hanar som battlade liksom?
Och det fick vi ju faktiskt svar på här också från Värmland. Alltså de pratade här om att hos spillkråka så trummade båda könen. Och det här är regel hos hackspettar att båda könen trummar. Men hannen trummar mycket, mycket oftare än vad honan gör. Och ofta lite mer markerat och lite mer tongivande. Så det kan ha varit ändrat där hos mindre.
Ja, det kan också alltså vara två hanar som duellerar,
ja,
så att säga.
Det kan
som
det
båda
vara.
Är möjliga. Absolut. Då får man titta på de små kännetecknen i utseendet som skiljer honan från hanen. Hur mycket rött de har på huvudet.
Precis, precis. Sen har vi ju gröngörling och gråspett som är väldigt sällan trummar. Särskilt gråspett som i princip inte trummar alls, och gröngörling mycket sällan. Så att de ropar ju mer, att man hör dem på det sättet då. Men pratar vi om de andra hackspettarna då? Inte heller då göktyta som är våran flyttande spett. Men de andra spettarna, där är det båda könen.
Just det. Återkommer till några av de arterna i nästa timme. Jättekort, Niklas. Alice undrar över en hackspett som har petat in en kotte i en springa i en ek. Och sen pickar den där på den där kotten. Varför gör den det? Har den gjort ett insektshotell så det dras insekter till kotten, eller?
Nej, men de är ju väldigt påhittiga djur. Och den här spetten sätter kotten på ett ställe som en smedja, kallar man det där för. Så att den kan plocka frön från kotten på ett enklare och bättre sätt än annars. Så att en hackspetssmedja helt enkelt.
Ja, mycket smart. Det blir som ett skruvstycke där i hackspettens verkstad. Tack så länge, Niklas Aronsson. Ja, vi har pratat om Större hackspett, retåig hackspett, spillkråka, gröngöling. Vi har 4 arter kvar. Vi återkommer om dem. Konstnären Lars Jonsson har gjort följande träffande iakttagelse. En oskriven regel hos hackspettar är att de ser tokigare ut ju större de är. Omvänt gäller att ju mindre de är, desto näpnare är deras uttryck. Och det stämmer verkligen. Den stora spillkråkan ser ut som en vindögd galning. Och mindre hackspetten, lilla plutten, är jättesöt. Välkomna till timme 2 av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och här fortsätter vi att trumma fram vår känslor genom att ägna en stor del av programmet åt hackspettar. Alla arterna, de stora och de små, stollarna och sötnosarna. Vår fältreporter Jonathan Martinsson finns i fina hackspettmarker i Värmland. Hallå igen, Jonathan.
Hallå där, Mats.
Du, nu har bakgrundsljudet ändrat sig lite igen mot hur det lät i slutet av förra timmen när vi hörde dig.
Ja, och det här är väl också ett vårtecken, tycker jag. Ett pålande vattendrag. Ja. Vi har rört oss lite här till Östanåsälven, heter det vattendraget, som rinner genom en lövskogsområde som vi står i nu. Ett fint område för, kan i alla fall bli väldigt bra häckmarker för olika arter. Vi ska gå in på det lite mer här framöver.
Jag läste ju vad Lars Jonsson skrev om spillkråkan. Jag har pratat en del om den stora hackspetten i första timmen. Jag måste läsa några rader till här för dig. Den har svarta fjädrar ända ner till foten, vilket får mig att tänka på gammaldags svarta skidbyxor, såna som smalnade av ner till och fästes under fotsulan med ett resårband. Ser du dem framför dig? Hur de ser ut?
Jag ser dem framför mig. Ja. Jag känner dem nästan, hur de känns på sig också.
Det stramar lite i fotvalvet, ja. Ni har inte haft spillkråka på så nära håll i skogen att ni har sett det kanske, men det kanske kommer.
Ja, precis. Vi har hört den i alla fall och faktiskt sett den flyga förbi, men vi kanske får närkontakt här.
Vill ni som lyssnar, om ni vill se hur bedårande den mindre hackspetten är och eventuellt hur galen den spillkråkan ser ut, kolla på vår hemsida sverigesradio.se/naturmorgon. Där finns det bilder på massor av arter. Jag tror alla arter som vi pratar om idag. Även den vitrygga hackspetten, vår ovanligaste och mest hotade art. Det har vänt uppåt lite grann för den, men inte i den del av landet där man trodde att det skulle vända uppåt. Mer om det snart. En annan riktigt utpräglad lövskogsälskare är mellanspetten. Så här lät det för 20 år sedan när 2 naturmorgonreportrar träffade den i den stora lövurskogen Białe Wieża i Polen.
Vi är kanske 60-70 mil från Sverige fågelvägen, så det är inte särskilt långt. Och det här är en art som är väldigt vanlig i den här skogen, mellanspetten. Och i Sverige är den utdöd.
Ja, men kanske är den på väg tillbaka. Den närmar sig i alla fall. Vi ska också hinna med den avgjort mest annorlunda hackspetten. Och vilken det är, det kan ni ju grunna på en stund. Och så slutar vi med en kråkvinkel om någonting helt annat. Utomjordingar. Hör gärna av er och berätta om era mest minnesvärda hackspettmöten och ert vardagsumgänge med hackspettar. Det verkligen väller in. Jag hinner nästan inte med att läsa här faktiskt. Den ena efter den andra här. Det är jätteroligt att ni skickar bilder och berättelser och filmer. Fortsätt med det. Helene Lundberg har till exempel just skrivit att jag vaknar varje morgon till spillkråkans tjoande och hamrande på asparna utanför vårt sovrumsfönster. Detta är verkligen ett vårtecken. Ja, man känner våren i sig när hackspettarna trummar, tycker jag. Innan vi strax släpper in fältreportern och hans gäster lite mer ordentligt skulle jag vilja ta er med en dryg vecka bakåt i tiden och till Gysinge, där Dalälven bildar gräns mellan Uppland och Gästrikland. Jag var där med utterexperten Anna Ros för att spana efter utter, men det var något annat som stal föreställningen.
Det Det här är ju jättespännande. Jag tror faktiskt det är en vitryggig hackspett som trummar. Vi är på en plats där det ju finns vitryggig hackspett. Så att det här är fullt rimligt. Visst är det som att det är på slutet av frasen, Anna, är som tunnare?
Lite tunnare, ja.
Svagare. Jag skulle ju gärna vilja se den. Men var sitter den? I motljus också, vi stirrar rakt in i solen. När vi tittar upp mot träden, alarna längs Dalälven här. Hur långt bort tror du den är?
Ja, det är inte så långt bort. Nej, den måste väl sitta i någon av de här träden här framme.
Ja, precis.
100 meter.
Den har ju otrolig resonans. Alltså det låter ju högt så att det känns ju som att den sitter på något som inte är ett friskt träd utan något som är dött. För att få den där resonansen. Men vilka träd skulle det vara? Det är en sån här perfekt vårdag. Solen skiner, snöfälten krymper, vattnet i Dalälven knaprar på isen längs stränderna och hackspettarna är igång.
Ja, jag låter lite säkrare där än vad jag egentligen var. Jag vet att vitryggig hackspett har en trumning som ska liksom tunna ur på slutet, lite som när en pingisboll studsar snabbare och snabbare. Men jag kände mig inte 100, så vi skickade på stående fot där en inspelning av det vi hörde till biologen och fågelkännaren Bo Söderström och fick ganska snart följande sms-svar. Grattis, solklar vitrygg.
Nej! Wow! Okej.
Okay. Ja, så glad blir man om man möter en vitrygg hackspett. I Värmland, eller hur Jonathan Martinsson, har det jobbats hårt för att man återigen ska få uppleva samma glädje, vitrycksglädjen, även där.
Ja, det stämmer bra. Och jag står ju här med två stycken som jag misstänker gärna skulle känna den där vitrycksglädjen. Fredrik Wilde och Jan Bengtsson. Vi har ju förflyttat oss till det här lövskogsområdet som ligger ut med Östernåsälven. Och det är en ganska magnifik plats, även om den kan också uppfattas stökig skulle jag säga. Vi är omringade av träd som står upp, träd som faller, ligger ner, träd som är på väg att falla. Och när man går runt här så knakar det på ganska bra tycker jag.
Det ska knaka i en riktig skog.
Ja.
Så är det. Och det ska vara trä på lut då.
Varför ser det ut så här som det gör här?
Ja, här har ju skogen varit orörd under en längre tid. Och det har blivit självgallring som vi säger. Alltså träden, skogen sköter sig själv och då självgallrar den sig själv också. Och det gör att det blir mycket död ved.
Och det är bra för den här arten vitryggig hackspett?
Ja, det är ju en förutsättning alltså. För där har vi en kontinuerlig dödvedsbildning som pågår hela tiden. Så här behöver vi ju inte in och göra åtgärder som ringbarkning och sånt där. Så här händer det saker hela tiden då. Så att det är en harmonisk blandning här mellan äldre och yngre träd och dödved i olika former. Så att, och inga gran här som skuggar och stöter i, utan här är det en naturlig process som pågår då. Och här har vi faktiskt också, vi har ett ganska aktivt byalag i byn här. Vi har sedan gammalt här en naturstig som går. Och jag tror att det kan vara en pedagogik i det att visa på att en sån här skog som många kanske tycker ser väldigt skräpig ut har ett högt naturvärde. Så att det är också liksom en sak som vi jobbar på här. Va?
Död ved har vi pratat mycket om under morgonen. Alltså vi står ju också vid en sälj som den står upp, men den, du sa igår Fredrik att den är både död och levande på samma gång.
Ja, precis.
Den är grovbarkig, men ett stort liksom, fläkigt så.
Typ halva stammen är ju död. Och ibland kan det vara vissa stamdelar som är helt döda. Så det är liksom det som är finessen med sälgen. Att en gammal sälg, den är oftast lika mycket död som levande.
Ja, och den är ju helt mjuk här när man känner.
Ja.
Och ni hör ju att det liksom sviktar lite när man trycker.
Precis.
På.
Nej, det finns olika, det kan finnas hårdpartier här också i dödveden. Mycket olika typer av dödved. Mm. Så att sälgen är otroligt betydelsefull så sett.
Och sådana här träd brukar vi kalla för näringsträd. Det är träd som uppsöks under hela året i stort sett av hackspettrar för att söka föda. Så det här har en lång varaktighet. Så den här kan säkert leverera i 10, 20, 30 år. En sälj här. Det här är hackmärken framförallt åt en skalbagge och dess larver som heter noshornsoxe som lever i sådana här gamla säljer. Då. Mm.
Men ett sånt här område med liksom mycket gammal död ved, träd i olika storlek, det här är ett perfekt område för vitryggig hackspett.
Ja, det är ju helt optimalt, det måste du säga. Här är en väldigt hög andel död ved och en stor variation. Och det är inte bara ett lövträdslag här, utan vi har väl en 10-12 olika arter av lövträd här. Och det kan också vara en fördel, för de här insekterna som spetten lever på, det kan gå till olika år. Vissa år så kanske det är mycket på al, andra år mycket på björk och så vidare. Så att det är också en säkerhet. Då. Mm. Så det här är liksom stommen i det här lövskogsområdet på ungefär närmare 200 hektar som vi står i. Här har vi 15 hektar, riktigt optimal miljö. Så det är ju det här vi bygger på här för att få det här hållbart. För att även om det är väldigt fint här så kvaliteten är ju jättehög, men kvalitet är också areal. Och vitryggen behöver i alla fall för sin häckningsmiljö runt 130-150 hektar lövskog med mycket död ved. Så därför i direkt anslutning till det här området så pågår det ju ett återskapande eller nyskapande. Då. Och det är ju i det här fallet, det finns många aktörer som jobbar på det här. Det är kommuner och stift och andra bolag här och privata markägare som är särskilt intresserade som ställer upp här. Men i det här fallet så är det Stora Enso som har ett av sina områden här. Då. Och det är väl 140 hektar ungefär som de har avsatt. Och instruktion där är ju att gör som vanligt fast en tvärsam. Så de plockar bort gran successivt, både hugger och röjer och lämnar allt löv. Så skapar död ved då, genom hög kapning, sådana höga stubbor som vi kan se på hyggen ibland. Eller allt mer nu går vi över till ringbarkning då. Vi tycker att det levererar kanske lite bättre då. Så att, och jag, i och med att jag bor i området så har jag ju sett effekten redan nu. Det här började ju slutet på 1990-talet. Och då gick in ett samverkansprojekt som Stora har med Naturskyddsföreningen med stöd av Skogsstyrelsen. Och det är ju helt frivilligt. Jag ser ju effekten redan nu och jag tror att det är väldigt viktigt när man pratar om en art som vitryggen, att ja, den är målart. Men på vägen fram så ser jag hur många andra arter gynnas av det här. Och jag tror att det är väldigt viktigt, och inte minst för det som gör jobb ute i skogen. Det är jätteintresserade det som sitter och gör det här. Mm. Och de vill ju veta hur det går. Och de frågar, är vitryggen där nu? Nej, men vi ser effekter för andra arter. Ja. Och det är inte bara fåglar utan det är även insekter, en del rödlistade som vi har fått in här.
Ja, vi ska prata lite mer om det här alldeles strax när vi kommer tillbaka.
Mm.
Men tills dess lyssnar vi efter, inte vitryggen, men
jo, lyssna efter vitryggen också.
Vi gör det.
Hoppet dör aldrig. Det har ju gjorts mycket åtgärder i, ska vi kalla det, Mellansverige för att gynna för den vitryggiga hackspetten. Och det har ju faktiskt hänt saker, men inte där då, utan på andra håll i landet. Niklas Aronsson, hallå igen.
Ja, precis.
Du jobbar på BirdLife Sverige och är redaktör för vår fågelvärld, tidskriften. Vad är det som har hänt uppe i norra Sverige på vitryggsfronten?
Ja, det var för 10 år sedan, 2015. 2015-16 som det plötsligt kom en väldig massa vitryggiga hackspettar österifrån. Mm. Från Ryssland in i Finland, och sen kom det upp också en hel del i längs med Norrlandskusten då. Och sen hade vi ytterligare en sån här invasionsrörelse några år senare, och även 2022 var det faktiskt en hel del som kom österifrån. Så vi har haft flera sådana vågor av vitryggiga hackspettar som har kommit in i landet österifrån då. Och där har ju gett ett väldigt värdefullt tillskott till den tynande populationen som vi har här i Mellansverige.
Jag har haft lite kontakt med folk där uppe i Norrbotten med detta nu, och de sa att förra året var det då 7 häckningar där uppe i Norrbotten, Västerbotten. 2 i Norrbotten och 5 i Västerbotten, om jag har förstått saken rätt. Det låter ju inte så mycket, men när det gäller vitrygga hackspett så är ju detta ändå ganska mycket och en stor framgång. Tror du att de kan sprida sig söderut också? Alltså hur stora är chanserna att det här verkligen kan fylla på hela landet?
Det finns ju också ett väldigt stort mörkertal här, ska vi veta, för det är ju väldigt stora områden då i Norrbotten och Västerbotten då, så att det kan finnas ännu fler vitryggiga hackspettar. Sen kan ju de hitta lämpliga områden, biotoper att häcka på även där då, så att det är inte säkert att de sprider sig söderut, utan det kan de göra, men det är svårt att veta vart de tar vägen. Men det finns ju lövträdsrika fina marker då även i den här delen av landet då, så att det kan mycket väl vara så att det byggs på där. Vi ser ju i Finland till exempel hur antalet vitryggiga hackspettar har ökat väldigt mycket, och finns många 100 par idag. Och på Åland till exempel, som ju är inte så långt från Upplandskusten, där finns det 23 revir nu med häckande vitryggiga hackspett.
Intressant. Ja, och i Norrbotten, jag bara nämnde det helt hastigt innan vi lämnar tillbaka till Jonathan Martinsson här, att det är ju såna här igenväxande gamla åkrar och ängsmarker. De gamlas ängar kallar de det där uppe, som det har blivit slagit upp lövskog som till slut har blivit så gammal att den börjar självgallra och det blir massor av död ved. Men Jonathan Martinsson, som är ute i hackspettmarker i Värmland alltså, att man gjort en massa åtgärder för vitryggen där, det har ju, ja, precis som ni var inne på, inte varit förgäves. Det gynnar ju många andra också än den vitryggiga hackspetten.
Ja, men precis. Jan Bengtsson var ju inne på det, att det är många andra arter som trivs i de här stökiga skogarna. Mm. Och vi har en hackspetsart som gillar också samma typ av miljö som vitryggen, den mindre hackspetten.
Ja, jag kan säga, den här började här i slutet på 1990-talet, då hade vi ett par mindre hackspett här. Och efter de åtgärder som nu görs i närområdet här, som förstärkning som nu börjar på att leverera, så har vi 2, kanske 3 par. Så det är bara ett exempel på det. Jag kan kalla mindre hackspetten som en responsart. En art som ger respons på åtgärder. Och det är också väldigt viktigt att kunna mäta, gör det här effekt, va? Och det finns också insektsarter som vi ser har gett respons på det här då. Mm. Så att, och det är ju som sades här förut, att väldigt mycket av det här som görs här och sker, det är ju på gamla kulturmarker där det gick och slöttre förr, eller betande djur som växte igen. Det växte ju igen väldigt, eller lades ju ner mycket småjordbruk i slutet på 1950-talet och under 60-talet. Och det där har ju stått till stor del vid sidan av skogsbruket. Och nu börjar det på att få en sån ålder så det levererar, så att det är mycket sånt på gång, kan jag ju säga då. Mm.
Men Fredrik Wilde, den mindre hackspetten, mindre är den ju.
Ja.
Hur liten är den?
Den är som en bofink, kan man säga. Så den är riktigt liten. Och den har ju liknande krav som vitryggen, men inte lika höga då. Den är mer, alltså den börjar ju komma in redan vid medelålders lövskogar när det börjar bli mycket döda grenar. Den födosöker ju främst på tunna, klena grenar i lövträd och behöver ungefär, om man räknar ut, 40 hektar inom ett 200 hektars område för lämplig miljö då, för att kunna häcka. Så den, man kan säga ungefär, vitryggen har kanske 3 gånger de kraven, så att vi gynnar ju definitivt mindre hackspett med de här åtgärderna.
Mm. Vi har nog en trumning här av mindre hackspett vi kan lyssna på. Nu hörde vi mindre. Vi hörde mindre i på en bandad version, men också här bland där vi är i verkligheten.
Mindragsbätten kommunicerar ju både genom rop och trumming. Och det vi hörde här nu under tiden här, det var ju ett rop där nerifrån då. Mm. Så att både rop och trumning, och det är ett väldigt skarpt läte som är väldigt lätt att känna igen när man börjar på känna till det.
Mm. Vi kanske har ropet som vi kan lyssna på också. Mm. Ja, där hörde ni hur den mindre hackspetten kan låta, men den lät ju alldeles nyss här, men det brusar ju rätt bra från den här Östanåsälven, så det kanske inte riktigt uppfattades hem i stugorna.
Jag kan säga också sammanfattningsvis kring det här att det är otroligt viktigt att den bevarar de här absolut värdefullaste områdena nu, va? Och i det här fallet så är det ju Skogsstyrelsen då, som genom biotopskydd och naturvårdsavtal säkerställer det, va? Så att det verkligen är idé och jobbar med förstärkning runt omkring. Så att det är ju ett nyckelord i hela det här arbetet som vi håller på med här, som handlar väldigt mycket om att skapa för framtiden. Det är samverkan. Samverkan mellan myndigheter, bolag, företag, privata markägare, stift och så vidare, kommuner. Det är det som är nyckeln till framgång. Ja. Och med till allt detta att den har tålamod. För att här skapar vi någonting som kanske inte riktigt finns. Och det är ju en leveranstid på det här.
Ja.
Och medelåldern på de här optimala miljöerna som vi står i här nu i Värmland, där ligger mellan ofta 60 till 80-90 år. Så det är relativt låg ålder som krävs ändå, bara för att stå orört som här då.
Just det. Ja. Sådana här lövskogsområden som vi är i nu, det är bra att de finns helt enkelt.
Ja, det är det. Och så kan det bli när man bedriver, man gör som vanligt men tvärtom i skogsbruket. Eller som jag hörde en smålänning säga, enavänt skogsbruk. Sånt har det bedrivits hos er. Det här är, jag ska säga också att hos er, det är ju då i Värmland, i Älvsbacka, och det är Jonathan Martinsson som är fältreporter. Och så hör vi också naturvårdsexperten Jan Bengtsson och naturbevakaren på Länsstyrelsen Fredrik Wilde. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi ägnar de svenska hackspettarna all vår uppmärksamhet den här morgonen. Och nu ska det handla om en art som vårt team i Värmland absolut inte kan få se eller höra. En före detta svensk art, mellanspett. Det sista fästet var eklandskapet söder om Linköping i Östergötland. Möjligen kan den göra comeback. Vi återkommer till det. Först ska vi ge er en bild av den här arten genom att ur vårt digra arkiv plocka fram ett reportage från 2006. Från Białowieża, den stora urskogen på gränsen mellan Polen och Belarus. Jenny Berntsson Djurvall och Lasse Wilén slog följe med de två hackspettforskarna Dorosa Zetsejewicz och Wiesław Walenkiewicz från universitetet i Podlasie. Plötsligt pekade Dorota ut ett lågt placerat bohål.
Is
it breeding there now?
Yes, can you hear the chicken?
Yeah.
What? Can you hear them?
Just wait, it is done.
Hörde du dem, Jenny?
Ja, det gör jag. Vad lågt hålet sitter, Lasse. Det är nästan så.
Bara en och en halv meter kanske över oss. Så ett litet hål, vad kan det vara? 5-6 centimeter diameter kanske.
Max det.
I en död avenbok.
Häckar. Det kurrar.
Ja.
Mellanspett.
Där häckar de faktiskt.
De har nästan som ett litet tak, för att det sitter en ticka ganska strategiskt där, så det blir lite så...
Lite förhandlatak.
Lite förhandlatak.
Tydligen är det så att just den här sortens bok är oerhört viktig för massorna hålbyggare i, här i skogen. Och här finns alltså då mellanspets som i Sverige är en utdöd hackspetsart. Men så sent som förra året var vanliga en större hackspett.
Det är här?
Fan, ja, här. Det är helt fantastiskt att höra det. Do you think there's a possibility to actually see the middle?
Yeah, we have to wait. Yeah, because they are not very shy.
No?
No, they are not. This is, I would say this is tourist belt. It's adapted to the people walking here. As you see, this is tourist path.
Okej, vi drar oss undan lite grann.
Men det är ju precis vid den stora stigen här där det går ganska mycket folk.
Ja. Men nu har vi backat lite så vi står kanske på en 25 meters avstånd.
Here it comes.
Titta. Plötsligt så sitter det då en vuxen mellan... Och den går in med huvudet före och försvinner helt och hållet. Jag kan bara se de vita ränderna på ryggen och det röda på huvudet. Den är fortfarande där inne. It's still in there.
Because it's cold and probably it hits.
Ah, den passar på att värma upp ungarna eftersom det är så kallt idag.
Det är nog inte mer än 12-13 grader.
Nej. Nu kom den andra maken och satte sig. Och i samma ögonblick så försvann den andra ut. Och den andra föräldern som kom här nu hade munnen, eller hade näbben full av larver, såg det ut som. Vad härligt. Den är väldigt lik större hackspets, fast lite mindre. Och alltid röd hetta på huvudet.
Big red cap is very important. And both sexes have red cap.
Och båda könen har den här röda huvudet.
The great spotted only male and very small one here.
Small point. And they have red...
Undergumpen är rosa snarare än röd.
Vi är kanske 60-70 mil från Sverige fågelvägen. Så det är inte särskilt långt. Och det här är en art som är väldigt vanlig i den här skogen, mellanspetten. Och i Sverige är den utdöd. Den försvann faktiskt då i slutet på 80-talet, om jag inte minns fel. Och det är otroligt sorgligt. Och lite svårt att begripa också att inte vi skulle kunna ha den här frågan.
Ja, det är nu nästan 10 år sedan Lasse Wilén gick bort, men jag tror att hans röst ännu klingar bekant för många här tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall i Białowieża i Polen. Och 1981 var det närmare bestämt som mellanspetten försvann från Sverige. Lite svårt att begripa att vi inte kan ha den som svensk häckfågel, sa Lasse Wilén då 2006. Nu 20 år senare finns det faktiskt tecken på att den kan komma tillbaka. Hej igen, Niklas Aronsson, BirdLife Sverige.
Hej.
Hej. Du, hann du uppleva mellanspetten innan den försvann som häckfågel från Sverige?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag var lite för ung då.
Du var för
och
ung.
Inte så fågelintresserad faktiskt heller.
Nej, samma för
så
mig.
Nej.
Men vad är det då som får dig och andra fågelkännare att tänka att den kan vara på väg tillbaka?
Nej, men det finns tecken som tyder på det, ja. Det finns en atlasinventering eller undersökning där man tittat på hur alla Europas fågelarter har utvecklats under de senaste decennierna. Och tittar man då på mellanspett så ser man en tydlig förskjutning av utbredningsområdet norrut och åt nordväst. Så att den idag finns faktiskt med några få häckande par även i södra Danmark. Och det verkar som att den lite grann kryper uppåt i takt med att klimatet blir varmare då.
Ja, just det. Men kan det här, har det bara med klimatet att göra? Jag tänker, nu hörde vi den från den här nationalparken i Polen. Fantastisk stor lövurskog. Men om den sen rör sig norrut genom så här Tyskland, Jylland. Det finns ju inga stora lövurskogar. Har den... så här, kalibrerat om sina önskemål när det gäller naturtyp. Är den inte lika kräsen längre?
Det tror jag att den är. Däremot så behöver den ju inte ha det här jättegamla ekskogslandskapet som vi kanske förknippar med hur den häckade i Sverige. Utan det går bra med bok eller avenbok eller några andra ädellövträd. Då. De ska dock vara gamla träd. Alltså den behöver också ha den här tillgången på död ved och på att det ska finnas en insektsfauna där som den kan leva av då.
Ja, vi hör i bakgrunden nu en mellanspett på sin häckplats. Jag tror faktiskt det här är inspelat i Bjärka Säby där de sista svenska mellanspettarna fanns. Tror du att vi kan få höra det här i Sverige? Vi drar till med 10 år. Om 10 år.
Ja, men det finns såna här klimatmodeller som säger att det är ganska god chans att vi skulle kunna få tillbaka mellanspett. Och de bästa områdena som man har sett för det då, det är Västra Blekinge, centrala Östergötland där den fanns då tidigare, men också nordvästra Götaland, alltså Dalsland och norra Bohuslän. Så att jo, chansen är ganska stor, men vattnet runt omkring här, alltså Östersjön och Öresund, utgör en naturlig barriär som vi vet gör att det tar längre tid för fåglar att etablera sig då på den här sidan. Då.
Ja, just det. Hackspettar är inte fullt lika benägna som många andra fåglar att flyga långt, kanske.
Över vatten.
Nej, just det. Precis. Jaha, ja, men det blir intressant att se. Kommer vi att kunna åka till mellanspetshäckningar, och vart kommer vi då åka i Sverige om 10 år? Vem vet? Jag sa ju att vi har får mycket mejl här. Jag tror det slår någon slags rekord nästan under pågående sändning. Det kommer så mycket fina videoklipp på spillkråkor och tretåiga hackspettar och allt vad det är som kommer inramlande här. Det är så trevligt att följa, och vi får försöka förvalta det på något sätt och göra det synligt för flera av er och dela det i våra sociala medier eller någonting sådant när vi hinner. Vi har inte glömt, men vi har sparat lite på en art, Niklas. Den är inte här nu. Den kommer, jag tror, sådär, slutet av april, början av maj. Då låter det så här ute i markerna. Inte alls olik den mindre hackspetten som vi hörde förut, men det är inte den. Utan vad är det, Niklas, vi hör?
Det här är en göktyta som har lite nasalare läten, mindre hackspett.
Precis, det är lite gnälligt. Vad är det för fågel? Den är ju rätt speciell.
Ja, det är ju en hackspetsart, en liten sådan med väldigt liten klenäbb, skiljer ut sig också från de andra hackspettarna i att den är en flyttfågel, ska jag säga. Mm. Och flyttar alltså långt ner i övervintrar i Afrika, i söder om Sahel. Faktiskt då. Är annars, när den kommer tillbaka hit, då, en myrätare till stor del tillsammans med gröngörling och spillkråka till exempel, som också äter mycket myror. Göktytan trivs annars i parkmiljöaktigt och i öppna landskap och sådär. Och man kan gynna den väldigt enkelt genom att sätta upp holkar faktiskt, som är väldigt effektivt.
Ja, just det. Är det den enda hackspetten som bor i holkar?
Ja,
hos oss i alla fall.
Det finns exempel på större hackspettar som har flyttat in i holkar, men det hör till extrema sällsyntheter. Så att,
sitter en större hackspett och hackar vid ett hål i en holk, då är det snarare så att den vill kanske in och ta ungar.
Precis.
Det har vi fått också vittnesmål från flera lyssnare som har skrivit och nyanserat bilden av hackspettar. Jag vill säga, mitt i kärleksförklaringen så kan man också nämna att de tar en del fågelungar. Det var en större hackspett som satt och rensade ut skräp från en holk, men det visade sig att det var blåmesungar som åkte all världens väg. Är det bara större hackspetten som gör så, Niklas, förresten? Nu lämnar vi göktytan lite här, men...
Ja, som hackar upp andras holkar till exempel. Så, ja, det är större hackspetten som gör detta.
Men åter till göktytan, apropå holkar, så skriver... vem var det nu? Bengt... Ja, jag får dubbelkolla namnet, för det fick jag inte med mig här nu. Men i alla fall skriver han: på 70-talet hörde jag göktytan för första gången vid mors och fars sommarstuga. Snabbt åkte jag hem och läste allt om göktytan. Jag läste hur en perfekt holk skulle snickras. Dagen efter var holken klar och jag for till deras sommarstuga. Holken monterades i ett träd och någon vecka senare blev holken accepterad av paret. Men jag tänker på också att folk som har öppnat en holk där en göktyta finns kan bli ganska skraja, har jag förstått. För de har ju ett speciellt försvarsbeteende.
Ja, precis. Den rör ju på huvudet och vrider runt det då, vilket har fått... den heter så på vissa språk också.
Vändehals tror jag.
Precis,
i Tyskland. Tyskland. Och det ser ju väldigt mycket ut som en orm, helt enkelt. Så att det utlöser den här ormskräcksreflexen vi har. Ja, då har vi träffat nästan alla svenska arter, Jonathan Martinsson. Eller inte träffat kanske, men pratat om i alla fall. En tror jag som inte har pratat så mycket om skriver Jan Yngve Bolin om. Han är också i Värmland, likt er. Hos mig i Åmotsfors i västra Värmland har jag haft gråspett i min trädgård på en tujastubbe en gång för några år sedan. Kul att få se den. Gröngöling ser jag oftare. Och i samma ämne skrev Lars-Gunnar Olsson just att här i Öviks-traktens inland har vi gott om gråspättar. De gillar jordnötter och fläsksvålar. Men hur lever de annars? De äter ju inte kottfrön som större hackspett. Och här i den stränga kylan och djupa snön finns väl inga myror vintertid? Eller gör det?
Ja, jag ska fråga här Fredrik Wilde. Gråspätten, det är ju den enda art som vi hade chans på nu på morgonen som inte har fått höra eller se.
Lite typiskt. Ja. Men den ropar ju, den kan trumma också, men framförallt så är det ju ropet man hör då. Det är lite sorgsna, vemodiga pipet den har. Mm.
Och den är en myrätare också.
Ja.
Men den äter inte bara myror.
Nej, den lever en hel del på vedinsekter också. Gynnas mycket av att man lämnar aspar på hyggen till exempel. Men den rör sig mycket på marken och den är också fördel av att vara mer grön.
Och hur lever den under vintern då när det ligger djupt snötäck, hade vi någon fråga om här?
Ja, precis. Nej, men då är det ju vedlivande insekter som är av stor betydelse och den är också, har väldigt stor benägenhet att gå på fågelmatningar. Man tror att en ganska stor del av populationen som finns i Sverige just är på talgmatningar på vintern. Så, jag har sett den på älgkadaver också, så de utnyttjar ju även sånt ute i skogen som är dött, som många fåglar gör. Mm.
Och en gråspett hade du som häckfågel här alldeles intill?
Ja, den häckade ju här i fjol då. Han bodde på i asper, då, fristående asper på ett litet hygge här borta då. Och... fram till idag så har han varit väldigt trogen här. Han brukar ropa i stort sett hela dagen. Den är inte lika så benägen att ropa första timmarna på dagen, utan den kan den höra i stort sett hela tiden. Och sen, jag bor ju bara en bit upp här som vi ser. Där har jag ju gråspett varje vinter nu då på talgen. Och så var det inte på 80-90-talet och fram till 2000, utan jag tycker nog att det är fler gråspätter som syns på fågelmatning på talg nu än det var då. Så att det är möjligt att det finns en viss ökning där. Så att jag kan nu säga att en grönryggad hackspett på talgen, talgböll eller fläsksvål helst, det är en gråspett. Ja. Det är inte en gröngörling. Man får sådana rapporter ibland att det är ett gröngörling på fågelmatning, ja, men det är gråspett som går på talgen då. Ja.
För de är ju rätt lika ändå, även de är storlek och lite färgskiljer. Ja. Vi har ju förflyttat oss igen då till den här hagmarken. Vi började morgonen med utsikt över Lersjön. Och vi försöker lyssna här. Spillkråka hade vi alldeles nyss. Och vi har lyckats, ja, vi hade ju lyckats höra alla utom gråspetten, så det var fyra arter.
Precis, men vi ser ju faktiskt en fläsksvål här på en stam som Jan har satt upp, så... Har vi lite tur nu på slutklämmen så kanske vi får se en.
Ja, några minuter kvar. Ja. Men jag tänker, om några år så kanske vi kan ha sex arter här. Alltså vitryggen har ju häckat i det här området tidigare.
Ja, precis. Och det är ju det hoppet över den ju sist kan man säga. Det är ju, i och med att det har, vi har haft det här inflödet från Ryssland och Finland och att det har fyllt på i Norrlandskusten, så vi hoppas ju på att det till slut når. För vi har bättre miljöer här nu än vad vi hade på slutet när vitryggarna häckade här. Så att, och bättre blir de med tiden. För det är ju ålder ofta som krävs också. Så vi är hoppfulla.
Mm. Så vi får komma tillbaka kanske om några år. Förhoppningsvis även kunna höra vitryggens trummande här som Mats hörde av någon vecka sedan bara.
Ja, det var en kick faktiskt. Det unnar jag alla.
Får vi se om gråspetten dyker upp här innan vi sticker iväg. Men vi lämnar väl härifrån Värmland nu.
Ja, gör så. Då får ni får hojta till tekniker Martin om det är en gråspett som börjar ropa. Så får vi se om vi hinner knö in er också. Men annars, tack så jättemycket Jonathan Martinsson för den här morgonen. Fältreporter tillsammans med naturvårdsexperten Jan Bengtsson. Och Fredrik Wilde som är naturbevakare på Länsstyrelsen. Och tack också Niklas Aronsson på BirdLife Sverige som har varit med oss från en studio i Göteborg. Och tack alla ni som har skickat kommentarer, hackspettminnen, hackspettberättelser, bilder, filmer. Bland de som har skrivit, jag hinner med en till här. Jag tror att vi kanske har en svensk rekordinnehavare bland de som har skrivit. Det är svårt att kora, men det skulle kunna vara så. Leif Strandberg i Njurunda, han skriver så här. När jag vaknade onsdagen den 6 maj 2020 visste jag inte att det var den dag när jag skulle kryssa alla Sveriges 8 arter av hackspett på samma lokal på bara 2 timmar. Och detta hände sig då på en plats som heter Gubbrånara Galtström i Medelpad. Och där hade Leif sett vitrygge hackspett, en hona, några dagar tidigare. En del av det här inflödet från norrifrån och österifrån som jag pratat om. Han såg först där en göktyta, lät som startmotorn på hans gamla Volvo PV, skriver han. Det är träffande. Större hackspett sen, mindre hackspett, 3-tåig hackspett. Och så dök den vitryggiga honan upp igen, en gråspett, en spillkråka och till sist en gröngörling som ropade på håll. Jag tvärstannar och står bara och gapar, jag fattar ingenting, helt otroligt. Det här kommer jag aldrig att få uppleva igen om jag så blir 100 år gammal, skriver Leif Strandberg. Och där fick ni ju samtidigt en repetition av vilka våra 8 svenska nu häckande hackspettarter är. Vill ni repetera deras läten så kan jag tipsa om våra fågelsånglektioner. Om ni söker i Sveriges Radio-appen på fågelsånglektion och så letar ni upp nummer 13 och nummer 14 så handlar de om hackspettar. Vi här på Naturmorgon ägnar oss varje lördag åt frågan vad finns det för liv på jorden? Men vi kan inte undgå att notera att det just nu pratas en del om liv på andra håll också, i rymden. Senast var det en viss president som beordrade att regeringsdokument om eventuellt utomjordiskt liv ska offentliggöras. Alltså, vi tänker inte ge oss in i några som helst diskussioner om huruvida det finns eller inte finns utomjordingar. Men Lisa Henkov, hon gick igång på tanken, vad skulle det göra med oss om det finns? Här är veckans kråkvinkel.
Oavsett vad vi tror om utomjordingar och rymdvarelser så verkar många anse att om det skulle slås fast, bortom rimligt tvivel, att det finns intelligenta, civiliserade varelser någon annanstans än på jorden så skulle det ändra allt. Det gör mig nyfiken. Vad skulle ändras? Vi kan väl leka med tanken. Vi föreställer oss att det finns rymdvarelser, utomjordingar, som är tekniskt avancerade och intelligenta och bevis har lagts fram. Hur skulle det påverka vår syn på livet, på jorden och på människan? Skulle vi plötsligt stanna upp och begrunda vår liv? Vår obetydlighet i universum. De som tycker att människan är det bästa som har hänt jorden, att vår odiskutabla överlägsenhet ger oss rätten att exploatera och ta för oss, ja, de kanske skulle bli rädda för att inte längre vara bäst och mest intelligenta i universum. Medan de som ser människan som en katastrof för planeten, just för det framgångsrika exploaterandet på naturens bekostnad, kanske skulle hoppas på hjälp utifrån eller till och med uppifrån. Några kanske skulle tänka på allt rymdskrot som vi lämnat i eviga omloppsbanor runt jorden, oroa sig för att utomjordingarna skulle kunna skadas av skrotet och kanske tycka det är lite pinsamt att vi sett rymden som en soptipp. Andra skulle troligen oroa sig mer över att utomjordingarna skulle vilja ta över vår planet i jakt på metaller eller något, precis som vi själva vittjar land och hav på jakt efter rikedomar. För rikedomar är vi nog överens om att jorden har. Vidsträckta hav, landmassor med de mest skiftande miljöer, från öknar och tundra till djuphav och regnskogar. Naturtyper och livsformer som vi inte ens hunnit bekanta oss med ordentligt. En massa levande organismer gör jorden beboelig. De ger syre till luften, balanserar klimatet, ger oss mat och vatten och, ja, allt vi behöver. Tänk om de vill åt det. Livet på jorden är möjligt tack vare jordens perfekta avstånd till solen. Tack vare atmosfären och magnetfältet som leder bort de farliga solvindarna. Och tack vare den stora planeten Jupiter som fungerar som en skyddande sköld mot universum. Den tunna hinna runt jorden som kallas biosfären, där allt levande finns, är mindre än en mil tjock. Vi överlever inte länge utan biosfärens gynnsamma klimat, ens med skyddsutrustning. Vi är fast här på jorden. Kanske skulle vetskap om utomjordingar göra att vi blev lite mer observanta på hur intimt sammanlänkade vi människor är med planeten jorden och allt liv här. Kanske skulle vi gripas av tacksamhet för vår smala lycka att få vara just jordbor i ett ofattbart universum.
Lisa Henkov. Vi har redan berättat för er att årets fågelsångsnatt, när vi direkt sänder 8 timmar fågelsång här i P1, kommer att inträffa den 9 maj, natten till den 9 maj i år. Nu kan vi också berätta att vi sänder från följande lokaler: Fågelsjöntåken i Östergötland, Morups Tånge på Hallandskusten, naturreservatet Tromtö i Blekinge, våtmarkerna runt Brånsjön i Västerbotten, och så för första gången också från Finland faktiskt, vid Norra Kvarkens skärgård nära Björkeby, kommer våra finska kollegor och experter att lyssna efter både sångare och sjöfåglar. Så skriv in 9 maj i kalendern redan nu. Då, dags för en ny naturfråga. Är ni med? Så här lyder ekvationen: en flerstammig buske med smarriga nötter plus slang för en utstickande ansiktsdel är lika med arten i fråga. Fjällens utseende är en detalj som skiljer den från de andra två i denna långsmala djurgrupp. Och så lite hjälp från en svensk hiphop-duo. Och vill ni ha chans på fina priser, så skickar ni era svar till naturmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra att skicka vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Alltså, så här lyder ekvationen: en flerstammig buske med smarriga nötter plus slang för en utstickande ansiktsdel är lika med arten i fråga. Fjällens utseende är en detalj som skiljer den från de andra två i denna långsmala djurgrupp. Och så lite hjälp från en svensk hiphop-duo. Boom, boom, yeah, 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 cool. Rätt svar på förra veckans fråga, det var platt ticka. Och vinnarna var Per Pettersson i Smögen, Karin Edlund i Härnösand och Bruno Engblad i Trollhättan. Ja, vi har ägnat oss väldigt mycket åt hackspettar den här morgonen i Naturmorgon. Nästa vecka ska vi göra något helt annat. Vi ska besöka en myllrande värld med svamphyfer som är som motorvägar där bakterier jagar i flock och där amöbor liksom flyter fram. Forskare vid Lunds universitet ska hjälpa oss att öppna ett fönster mot underjorden. Producenter för Naturmorgon den här veckan, det har Helena Söderlund och Jenny Berntsson Djurvall varit. Tekniker, det var Martin Tomolin. Fältreporter var Jonathan Martinsson. Och jag heter Mats Ottosson. Hörs om en vecka!